Det här är P1, Sveriges Radio.
Stora förändringar i alternativ medievärlden. Är det en kris eller ett skifte?
Den tiden är kanske lite förbi med de här uttalat invandringskritiska sajterna som bara funkar på det.
Allt om Armand Duplantis rekord i textreklam.
Men har de skrivit dig så är jag bara glad ju.
Och så om den så nattsvarta komma tillbaka till jobbet, journalistiken.
Ja, men det verkar ju vara en hel del dystra saker. Skulle man kunna sluta sig till här.
Du lyssnar på medierna. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkommen till veckans avsnitt av medierna. Vad är det som händer inom alternativmedier? Sen i våras ligger en av de mest tongivande alternativsajterna Nyheter Idag nere. Inga uppdateringar på ett halvår. Samtidigt går Samnytt, tidigare avpixlat, på knäna ekonomiskt och ber läsarna om mer donationer. Ja, vad är det egentligen som händer med de sajter som under de senaste 10 åren specialiserat sig på migrationskritiska artiklar? Är det en kris eller är det ett skifte som råder i alternativmedie Sverige?
Hallå!
Det här är Jean Frick, grävmaskinist, journalist, provokatör, poddare, mediesveriges enfant terrible och grundare av alternativsajten Nyheter Idag. Men sajten, den ligger nere sedan april. Det behövs en förändring.
Så får du väl hänga med på en runda och se hur det går till i näthats Sverige.
Jag sitter här i bilen för att prata med Jean Frick om alternativmedier på högerkanten. Det är ett ganska byngligt begrepp utan några fasta ramar som innefattar en bred palett av olika medier. Allt från direkta hatsajter med uthängningar till tidigare SD-knutna kanalen Riks. Men en sak har de gemensamt. Då för ungefär 10 år sedan såg de en lucka i svensk mediemarknad. En mer kritisk bevakning av migrationsfrågor. Jean Fricks Nyheter Idag har kommit att bli en av de största och mest tongivande inom den floran.
Jag var väl mer intresserad av att hitta de här storiesarna som borde kunna stå och läsa i Aftonbladet eller Expressen eller Svenskan eller någonstans. Men som där och då kanske aldrig hamnade där. För det, jag tror många journalister som kanske ville skriva om vissa ämnen kände att det är inte värt det, för att, ja, det var ju väldigt känsligt om vi säger så. Så där hittade vi väl en nisch. Men sen, jag menar, de grejerna vi är mest kända för, det är egentligen mer klassiska gräv skulle jag väl säga. Att Iraks försvarsminister gick på bidrag i Sverige. Visst, det har väl lite kopplat till invandringsfrågan kanske, men det är väl ännu mer kanske hur dålig koll svenska myndigheter har.
Är det här ni bor?
Ja, ja. Gå in och göra kaffe.
Mm. Men vad har hänt med Nyheter Idag?
Det finns en plan vad jag ska göra. Min målsättning med Nyheter Idag, det är väl det som jag började med redan 2015-16. Det var väl de här lite längre berättelserna där man djupdök i ett ämne. Så sådana saker vill jag göra. Kanske lite mer som nyhetsmagasin. Alltså jag vill göra det jag tycker roligt. Alltså sådana här rubriker om att någon afghan varit inblandad i en gruppvåldtäkt. De där artiklarna har skrivits 400 000 gånger. Och jag är själv, det står mig upp i halsen att skriva om sådana där saker. Jag är så trött på det, ärligt talat.
Och kanske är de där snabba rubrikernas era över inom alternativmedier. För några veckor sedan skrev Kent Ekeroth, som är vd för alternativsajten Samnytt, att det ekonomiska läget för tidningen är extremt knapert som en följd av minskade donationer. Tidigare har Samnytt tagit emot mediestöd, men i år blev de nekade. Varken Ekeroth eller hans parhäst Mats Dagerlind vill medverka i medierna. Och kanske råder någon form av kris eller behov av reformation inom alternativmedier så här 10 år senare. Har de traditionella mediernas bevakning förändrats och kanske rent utav påverkats av alternativmediernas narrativ? Jean Frick tycker sig se sådana tendenser.
Ja, men om du tar bara nu hur man har rapporterat om gängkriminella som var i Danmark och härjade. Om man sätter i rubrik liksom hur Sverige hyr ut barnsoldater till Danmark. För 7-8 år sedan var liksom bara ordet barnsoldat, smaka på det. Att svensk, det är barnsoldater i Sverige som gör kontraktsmord. Det är en rubrik som var i alternativmedia för 7-8 år sedan. Som var otänkbar att du skulle se i en kvällstidning. Nu är detta ett allmänt samtalsämne som kan dyka upp på SVT Aktuellt där man intervjuar en expert och ställer någon makthavare till svars och sådär. Det är liksom, det är inget kontroversiellt runt det längre.
Men gör det alternativmedier överflödiga?
Den konflikten om invandringsfrågan, just medialt så är väl inte den lika lukrativ på det sättet. Det är fortfarande ett ämne, det finns jättemycket att skriva, många saker, men Jag tror du blir en ganska smal publikation om du bara ska hålla på med det. Ja, men då är konkurrensen rätt hård idag. Den tiden är kanske lite förbi med de här uttalat invandringskritiska sajterna som bara fokar på det.
Jag tror att ekonomin för de här små sajterna blir väldigt svårt att få ihop.
Jag ringer upp Karin Olsson, biträdande chefredaktör på Expressen, och frågar vad hon tror förklaringen är.
Men vi ser ju det hos lokaltidningar, vi ser det hos andra små aktörer. Det är tufft att få ihop en medieaffär idag, långt ifrån alla lyckas. Så att jag skulle tro att den ekonomiska aspekten är enormt viktig för att alternativmedia har det väldigt tufft.
Kan det då vara så som Jean Frick påstår, att alternativa medier delvis blivit överflödiga genom att deras frågor sugits upp av de traditionella medierna?
De här alternativmedierna påverkas av att, vad ska man säga, diskursen i frågorna kring migration och integration ser annorlunda ut än vad de gjorde på 00-talet och 10-talet. Det var ju så alternativmedierna en gång i tiden kunde växa så snabbt, etablera sig och få en tämligen stor publik. Det var ju för att det fanns en del av nyhetspubliken som tyckte att de etablerade medierna hade för snäv diskurs, för snäv åsiktskorridor i hur man kunde belysa integrationsproblematik och kritik mot migration. Så jag tror att den här förändringen i samhällsdebatten och i frågorna kring migration och integration, förändringen där har tagit bort ett väldigt stort existens, eller vad ska man säga, en stor anledning för publiken att vända sig till alternativmedia.
Och har alternativa medier varit en faktor som påverkat den förskjutningen?
Ja, det är en intressant fråga. Det borde nog medieforskare fördjupa sig om de inte redan har gjort det. Men det är klart att det stora offentliga samtalet är ett enormt ekosystem. Och vi har sociala medier och vi har ju tankesmedier. Alltså det är så många faktorer som påverkar hur ett samtal utvecklar sig. Men jag köper överhuvudtaget inte att de etablerade medierna skulle ha anpassat sitt innehåll till alternativmedierna eller att vi skulle ha smält samman. Utan det är helt och hållet en historieskrivning som alternativmedierna själva vill ha.
En annan publicist inom de etablerade medierna, Ann Lagerkrans, tror på sätt och vis att alternativmedier spelat ut sin roll idag. Hon är vice vd på Sveriges Television och ordförande i organisationen Utgivarna.
Alltså min upplevelse är, men jag har inte data eller siffror på det, det är ju att alternativa medier generellt sett får ett mindre genomslag. De väckte ju också större sensation när de var nya och kanske har också nyhetens behag försvunnit. Ska jag säga något bra så tycker jag att de har medfört att medier blivit bättre på att visa hur vi jobbar. Vi har inte lyckats att, tycker jag, tillräckligt tydligt tala om vad är ett journalistiskt hantverk? Hur nyhetsvärderar vi? När namnger vi? Vilken fakta ligger bakom? Och där tycker jag att vi har en historisk skuld. Och det tycker jag att alternativa medier har, har blottlagt.
Och om man ser på frågor som kanske de här alternativsajterna är väldigt inriktade på, någon slags invandringskritiskt narrativ, upplever du att traditionella medier har ändrat sitt förhållningssätt till den typen av bevakning?
Alltså vi följer ju ett nyhetsflöde. Och det som händer i omvärlden präglar såklart vår bevakning. Men vi står fast i vårt publicistiska uppdrag och ambitioner. Och det här, jag delar inte analysen om att det ska skett någon form av förskjutning av den.
Ja, hallå, Martina.
En annan tidig pionjär på alternativmediemarknaden är Jan Sjunnesson.
Nummer ett är ju Kent Ekeroth och Mats Dagerlind, va? Och han som ger ut Fria Tider som heter något med viking.
Snabb parentes här. Jag tror han menar Vidar Nord, grundare av sajten Fria Tider. Hur som helst, tillbaka till Jan Sjunnesson.
Men definitivt tillhör jag de första.
Jan Sjunnesson har varit chefredaktör på SD-knutna tidningen Samtiden. Han har skrivit för Dispatch International och Nya Tider och startat sajten Sveb TV. Han håller inte med analysen om att alternativmedier som skriver migrationskritiskt blivit överflödiga.
Alternativmedierna mår ganska bra därför att de behövs. Tittar man på reguljära medier så får man inte något sammanhang bakom vad som händer. Om jag ser ett inslag på Rapport så går jag till Flashback och sen och får reda på vad det egentligen handlar om. Så det är vad jag saknar, det är de här fördjupade analyserna.
Flera aktörer inom alternativmedier håller sig långt borta från det medieetiska systemet och har genom åren gjort grova publicistiska och rent rättsliga övertramp. Jan Sjunnesson dömdes i fjol för hets mot folkgrupp och Mats Dagerlind på Samnytt dömdes i våras för grovt förtal av en DN-journalist. En som säger att han vill hålla sin journalistik inom de medieetiska ramarna är Jean Frick. Han tror snarare på putslustighet framför hatdriven journalistik.
Mycket humor, sånt tycker jag är kul att skriva. För när läsaren kan skratta lite när de läser, då tycker jag att jag har lyckats. Men det är för att jag är ju sån som människa.
Hur ser du på ditt eget ansvar där? Jag tänker att såna där, vad ska man säga, tjuvnyp och små elakheter kan ju ändå uppvigla till en mer hatisk retorik.
Ja, jag kanske man får skilja lite på... Om någonting blir uppskruvat och ökar, då brukar det i grunden... Då finns det ett skäl till det. Då är det något folk redan har gått och stört sig eller upprörda eller oroliga över eller något. Så de känslorna finns där redan. Däremot så ska man väl kanske alltid tänka till en och två gånger om det handlar om en enskild person som har gjort någonting. Men där är ju också pressetiska systemet ett ramverk för att... Ja, hör alltid bägge sidor, är folk ovana vid media, tolkar dem så välvilligt du kan, och har man bara det och lite känsla för det där så är det inga problem. Då kan du vara ganska ha armbågar och lite tjuvnyp.
Flera av alternativmedierna på högerkanten som startades för 10 år sedan gjorde det med en ambition av att differentiera sig själva från etablerade medier. Göra anspråk på att berätta en sanning som inte går att läsa i vanliga medier, enligt dem.
Ja, den säljpitchen blir väl svårare och svårare. Det funkade för 10 år sedan, och kanske 8 år sedan och 5 år sedan. Men den har väl blivit svagare och svagare. Den där skyttegraven är väl till stora delar förbi, skulle jag säga. Kanske inte helt, men i stora delar är den.
Sist här hörde vi Jean Frick. Och nu ska vi dyka ner i flödet och plocka upp några kortare medienyheter från den gångna veckan.
I veckan stod det klart att TV4 blir en av kanalerna som kommer att sända framtida OS. Tillsammans med SVT kommer kanalen att sända spelen från och med nästa vinter-OS i Milano 2026 till och med sommar-OS i Brisbane 2032. Redan förra året stod det klart att SVT köpt tillbaka OS-rättigheterna. De två kanalerna kommer att dela på fri-tv-rättigheterna till spelen, alltså det som sänds i linjär-tv. Streamingrättigheterna till framtida spel kommer fortsatt ligga hos Max, precis som under sommarens tävlingar. Danmark och Sverige ska tillsammans försöka stoppa gängrekryteringen på sociala medier. Det här efter att svenska barn och tonåringar rekryterats till att utföra våldsdåd i Danmark mot betalning. Uppdragen med tillhörande uppgifter om betalning har lagts ut öppet på sociala medier. I veckan träffades justitieminister Gunnar Strömmer och hans danska kollega Peter Hummelgård. Båda är överens om att man måste sätta press på de digitala jättarna som TikTok, Snapchat, Telegram, Meta och Google. Än så länge har ingen av plattformsjättarna svarat på utspelet.
Armand Duplantis har varit hett stoff i svenska medier sedan hans historiska världsrekordhopp i OS-finalen i stavhopp i somras. Redaktionernas vinklar om firandet, den stundande semestern och stavhopparens allmänna framgångståg har varit många. Men i veckan publicerade Aftonbladet en artikel som fick oss på medierna att börja fundera på varför det förekommer så mycket varumärken i rapporteringen om Armand Duplantis. Reporter här är Erik Petersson.
Den är så jäkla cool.
Artikeln, som också blev till ett litet videoinslag på Aftonbladet, handlar helt och hållet om att Armand Duplantis och Sara Sjöström fått varsin guldfärgad bil. Eller som det står i ingressen, en generös present av sin sponsor.
Han var nice. Han var nice.
Det här är också lyxig. Ja, soltak. Eller hur säger man?
Det känns som att man tycker det.
I filmen sitter de båda idrottarna i bilen och kollar på olika funktioner.
Det är alltid nice och skönt för att köra en fint bil.
Ingraveringen på bilarnas sida beskrivs i brödtexten som både diskret och elegant, inte alls vräkig. I filmen zoomas ingraveringarna in och landar och ligger kvar i en hel bild på bilmärket.
Ja, jag tror det är jättehäftigt. Och det är, ja, som du sa, det är ganska diskret.
Nice.
Men det finns, visade sig, fler exempel. Tidigare i augusti, när Armand Duplantis skulle lämna Paris och OS, skrev Aftonbladet en artikel där hela vinkeln var att flygbolaget han skulle åka med hade hört av sig och erbjudit honom och hans flickvän VIP-behandling när de såg hans namn på passagerarlistan. Och inte heller här håller man igen kring varumärken. Redan i ingressen berättas vilket flygbolag det handlar om. Och Duplantis manager, som intervjuas i artikeln, lyckas till och med få sagt att skjutsen till flygplatsen ordnas av en av Duplantis sponsorer.
Ja, Daniel.
Ja, men hej Daniel. Erik Petersson här.
Daniel Westfelt är manager för både Armand Duplantis och Sara Sjöström.
Ja, men det är ju klart att om de nämner våra samarbetspartner i media, så det är bara bra.
Just det.
Det är ju jättebra. Det är en kanon.
Ja, men jag förstår det. Vad har du haft för roll i att få in det här i artiklarna då, skulle du säga?
Ja, jag har ingen roll överhuvudtaget att få in någonting i artiklarna. De är ju och följer ju oss runt om i världen. Och det är ju ingenting som vi planerar eller jag planterar. Ju. Absolut inte. Det håller jag mig borta från.
Men just i den här artikeln reagerade jag på liksom, till och med att det var så att det var Omega som sponsrade skjutsen till flygplatsen. Kändes bara som att...
Jag har inte läst det.
Nej, jag fattar.
Men har de skrivit det så är jag bara glad ju.
Jag fattar.
Jag heter Magnus Herbertsson och jag är sportchef på Aftonbladet.
Vad är nyhetsvärdet i att berätta vilka varumärken det är som bjuder på olika grejer?
Vi tycker att det är ett stort allmänintresse, de här olika gåvorna då som de har fått. Det är lite uppseendeväckande. Däremot kanske inte nyhetsvärdet är så stort i vilka varumärken det är.
Nej. Men jag tänker, där berättar ni ju liksom specifikt till och med liksom vilket klockföretag det är som sponsrar hans resa till flygplatsen. Varför har med den typen av detaljer, så att säga?
Ja, nej, men jag kan hålla med om att det är lite onödigt. Det tycker jag också. Så att det tycker jag att vi ska bli bättre på, helt enkelt. Jag tycker liksom fortfarande att vinkeln är relevant och den är inte fel på något sätt. Liksom. Däremot så tycker jag att det är lite onödigt att vi ska vara lite mer varsamma kanske med att nämna vilka företag som är inblandade.
Just det. Jag tänker liksom den här bilartikeln också, då gör ni en film. Hela filmen handlar ju då liksom om bilen, man zoomar in på varumärket. Det blir väl ändå liksom rakt upp och ner reklam det här mer eller mindre?
Nej, det tycker jag inte. Utan det är ju, vi ser det ett stort intresse för den här, en sån här vinkel. Att de blir bjudna på en bil. Sen att varumärket förekommer lite för, ja, för uppenbart och tydligt. Det tycker jag är lite onödigt. Det tar vi åt oss av och ska försöka bli lite mer noggranna framöver.
Men det finns inget så här givande och tagande här att så här, ja, men om man skriver lite schyssta artiklar får man lite bättre access liksom, som tidning.
Tillbaka till managern, Daniel Westfelt.
Nej, det har vi inte alls. Där är vi noga. Det är ingenting som jag överhuvudtaget har lagt en tanke på.
Jag fattar. Men för jag tänker att Aftonbladet var en av de tidningarna och det var inte alla medier som hade tillgång till den där guldfesten till exempel.
Nej, det är ju hur pass framsynt man är, va?
Just det.
Aftonbladet var den enda som hörde av sig och frågade vad det var, om de fick lov att komma dit och ta lite bilder. Ingen annan hörde av sig och frågade dig.
Och det finns ingen så här, absolut får ni komma, men då kanske man också, kan ni komma och bevaka guldbilen då också? Det finns ingen sån
nej.
Givande tagande. Klia rygg.
Det finns inte.
Nej, det skulle jag inte alls säga att det är liksom.
Magnus Herbertsson, sportchef på Aftonbladet igen.
Utan vi ser ett stort allmänintresse i en sån artikel att de har fått de här lyxprylarna. Det är ett stort intresse bland våra läsare för att läsa den typen av artiklar. Så att, det har ingenting med det att göra.
Men jag är bara glad när deras sponsorer nämns. Det kan du börja stå här för. Mer sånt.
Vi befinner oss i slutet av augusti. Det är lite svalare i luften om kvällarna och getingarna som var så pigga i juni verkar nu lite vimmelkantiga. Men ingenstans är det väl så tydligt att sommaren sjunger på sista sucken som i journalistiken. Komma tillbaka till jobbet vinklarna är en till synes outtömlig källa till innehåll för landets radioprogram, morgonsoffor och tidningsredaktioner. Och oavsett om det handlar om att minska på alkoholen, börja träna eller gå upp ur sängen på morgnarna, så tycks budskapet vara att augusti är en förfärlig tid. Reporter Alexandra Sannemalm och professorn och psykologen Per Karlbring går igenom den senaste tidens rubriker.
Så får du semesterdrickandet under kontroll och så fixar du ekonomin.
Så kommer du tillbaka till sömnrutinerna efter semestern.
Tjafsa hela semestern, så lappar ni ihop relationen.
9 tecken på att du har alkoholabstinens.
Ja, det finns flera.
Hur många som helst.
Har semestern fått dig att på allvar överväga att byta jobb?
Nu börjar många jobba igen.
Samma helvete.
Tråkiga jobb. Ångest.
Något som kan kännas motigt i början.
Spruckna relationer. Rubbad sömn.
Efter flera veckor av sena nätter, sena morgnar.
Mål är ju en väldigt viktig del av effektiv stresshantering.
Vad i hela världen är det som har hänt semesterfirarna under sommaren?
Ja, men det verkar ju vara en hel del dystra saker. Skulle man kunna sluta sig till här.
Jag har tagit med mig en bunt artiklar av den senaste tidens komma tillbaka till jobbet efter semestern journalistik till Stockholms universitet och Per Karlbring. Han är psykolog och professor inom klinisk psykologi. Om man bara skulle liksom försöka förstå människor utifrån de här rubrikerna, hur skulle du säga att den bilden ser ut då?
Ja, men utifrån rubrikerna så tycker jag att det visar att det, i alla fall får man intrycket av att nu har folk levt i sus och dus och det är dags att komma tillbaka.
Och tror du att det är en bild som stämmer?
Ja, men jag tror nog att en hel del, jag skulle kunna tänka mig att det är fler som dricker och de dricker mer än vad de kanske har tänkt. Man har använt mycket mer pengar än vad man kanske egentligen har råd med. Samtidigt är ju det här med att man faktiskt ska släppa på rutiner och liksom leva ut en del under semestern väldigt viktigt. Och jag tror också att en del kan tänka, ja men det är okej att unna sig lite extra nu för jag kommer snart att skärpa mig. Det finns ett visst datum när jag ska tillbaka till jobbet.
Finns det någon risk att det blir en självuppfyllande profetia att man kanske börjar tycka att det är jobbigt att komma tillbaka till jobbet för att man matas med rubrikerna som säger att det är ganska tufft?
Om man tittar på de här olika rubrikerna så får man ju lätt intrycket av att ja, men det här, eftersom det nästan är genomgående i alla medier, det här med det negativa, sluta dricka, börja sova ordentligt och ta hand om din ekonomi. Och det är ju lätt att få intrycket då att det här är någonting som är allmänmänskligt. Jag tror många känner igen sig i det till viss gräns. Och jag tror nog att det kan kännas skönt att läsa om att det här är någonting som är nästan allmänmänskligt.
Ja, den här typen av journalistik dyker upp varje år. Och inte bara det, det är inför sommaren vinklar, under sommaren vinklar och som nu, efter sommaren vinklar. De här artiklarna tog jag ut. Det är inte bara Aftonbladet som gör dem, utan man ser dem överallt. Varför tror du att det är så många nyhetsvinklar som ser ut så här? Hanna Olsson Berge, biträdande redaktionschef på Aftonbladet.
Man försöker alltid tolka den allmänna känslan i samhället. Man kommer tillbaka till jobbet och det är ju det man pratar med varandra om på alla arbetsplatser, inklusive redaktioner. Så att jag tror att man bara försöker spegla den känsla som många har inför att gå tillbaka till jobbet. Läsarna vänder sig ju till oss för att få guidning också, inte minst när det gäller de här ekonomivinklarna. Alltså, det har varit en dyr sommar, hur ska jag klara mig, hur ska jag få min budget att gå ihop? Det har varit väldigt stort intresse för ekonomi just i år också.
Ja, jag roade mig lite med att kolla lite grann hur mycket vi har gjort efter semester nu.
Johan Lundqvist är redaktör på SVT Morgonstudion.
Vi har kört på inskolningen på förskolan, en expert som pratar om fallgropar, skolstarten, oro som barn kan känna inför. Och sen så hade vi hitta sömnrutinerna efter semestern. Som om inte det vore nog så hade vi också jobbångest. Hur hittar man peppen för att börja jobba igen efter att man har varit lite ledig?
Jag skrev en liten lista på rubriker jag skulle vilja se.
Per Karlbring tycker ändå att det finns utrymme för en lite mer lättsam ton i medierna.
Som skulle liksom vara peppande och samtidigt utvecklande. Ja, men så här, så maxar du nystarten. 5 tips för en inspirerande höst på jobbet. Glädjen i återförening. Därför är det givande att vara tillbaka på kontoret. Upptäck glädjen i rutiner. Så får du ut det bästa av arbetsvardagen. Så stärker återgången till jobbet dina relationer.
Men tolkar du rätt då att medierna sprider lite dålig stämning med den här typen av rubriker?
Alltså, på sätt och vis så är det ju dålig stämning, men jag tror intentionen är att man vill att det ska bli bättre för läsarna.
Men den här mediala bilden då av att komma tillbaka till arbete efter semestern, det är, om man bara kollar så är det då, ja, men man är lite punk, man kanske har ett nytt alkoholberoende, ungarna vill inte gå till skolan och man har ångest för att börja jobba. Det är en ganska dyster bild som ändå ges.
Ja, jag är inte säker på att all journalistik behöver vara liksom uppmuntrande och konstruktiv heller, utan det kan också vara så att det känns bra för en läsare att se att ja, men det är många som har lite tufft med att gå tillbaka till jobbet. Att man får spegla sig i det tror jag också kan bidra med någonting faktiskt. Man hade blivit galen om man bara hade läst så här, kom igen, nu ska det bli kul att börja jobba igen. Jag vet inte, det hade känts som en fantasivärld att skriva om det.
Och det var allt från oss på medierna för den här veckan. Erik Petersson var producent, ljudet skötte Johan Hörnqvist och jag heter Martina Pierrot. Vi hörs igen om en vecka. Ha nu en riktigt, riktigt trevlig helg.
Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.